Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den femte söndagen i fastan. Så skriver evangelisten Markus i det 12:e kapitlet och från den första versen. Sedan började Jesus tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Honom slog de i huvudet och förnedrade. Sedan sände han ännu en och honom dödade dem. Han sände också många andra. Några slog dem, andra dödade dem. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte, de kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra, Herre arvtagaren, kom vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi hör idag om Guds tålamod. Det tålamod som vi kan se än idag. För världen står fortfarande. Och människor kallas fortfarande till tro på Jesus. Men vi ser också att tålamodet har en gräns. Jesus talar om Guds dom som kom över Jerusalem år 70. Och det kommer en dom den sista dagen också. Och mitt i detta, Guds tålamod och Guds dom, så ser vi hur centrum är Kristi offer. Hur han är uppfyllelsen av profeternas förutsägelser. Och vi kan också förstå att det offret är fullkomligt. Så att det inte behövs något ytterligare offer. Vi kommer tillbaka till det. Vi är inne i sista veckan i Jesu liv. Han har ridit in i Jerusalem och han har hälsats med ord från psalm 118. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Nu citerar Jesus själv från samma psalm. Med några andra ord. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Den välsignade, han som kommer i Herrens namn, kommer nu att förkastas. Och Jesus varnar för vad som då kommer att hända. Han berättar en liknelse som bygger på att de har förkastat profeterna. Och som handlar om att om de fortsätter på samma väg så kommer de också att förkasta Guds son. Om de fortsätter på samma väg så kommer Gud att ta vingården från dem. Ja, det är bilden Jesus använder i liknelsen. En vingård som har planterats. Och de kan känna igen den bilden. Profeten Jesaja hade använt en liknande bild. Han beskriver i en sång, Jesajas 50 kapitel. Min älskade hade en vingård på en bördig bergkulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Det var en beskrivning av hur folket inte var troget mot sin Gud, trots att han hade gjort allt för dem. Och därför skulle vingården lämnas öde. Det skulle växa tistlar och törne, och molnen skulle inte ge regn. Och detta uppfylldes när folket fördes bort i fångenskap. Men efter 70 år hade de fått återvända. Nu varnar Jesus dem för någonting liknande, men någonting större. Nu handlar det inte bara om profeterna som talar till dem, utan om Guds son. Nu handlar det inte bara om att föras bort i fångenskap under en begränsad tid. Även om 70 år är ganska långt för en enskild människa. Nu handlar det om att bli av med vingården helt och hållet. Det handlar om att templet kommer att förstöras. Att man inte längre kommer att ha präster och offer och gudstjänst, utan allt är slut. Jesus har ridit in i Jerusalem, och nu har han undervisat på tempelplatsen. Men överste prästerna och de skriftlärda och de äldste vill hindra honom. De frågar honom vad han har för fullmakt att göra det han gör. Ingen av dem har gett honom någon fullmakt. När Jesu fullmakt kommer någon annanstans ifrån. Han har egentligen genom hela sin verksamhet bekräftat att han har denna fullmakt. Att han är från Gud. Vi kommer ihåg vad Nikodemus sa till Jesus. Vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. De visste på grund av de tecken Jesus gjorde. De som lyssnade på Jesu undervisning kunde också förstå. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. När de ifrågasätter Jesu fullmakt, så beror det på att de inte har sett och hört det de har haft framför sig. De har inte velat se och förstå, även om de förstås vet. Och därför ger Jesus denna varning. De har inte tagit till sig det de ser framför sig. Och Jesus anknyter nu också till vad de vet om historien. Om hur profeterna ständigt har förkastats. Och han talar också om vad profeterna har förutsagt. Jesus anknyter till bilden som Jesaja gav. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. Hur ska det gå med vingården den här gången? När Jesaja hade berättat, så hade vingården givit vilddruvor istället för äkta. Här är bilden lite annorlunda och mer dramatisk. Här handlar det om vinodlare som har arrenderat gården. De får en god skörd, men de är inte trogna mot vingårdens herre. De tjänar inte honom, utan de tjänar sig själva. När han sänder tjänare, så lyssnar de inte. De ger inte av skörden som de har avtalat, utan de slår tjänarna som blir sända till dem, och vissa av dem dödar dem. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Det händer många gånger. Han skickar många tjänare. Det går inte att ta miste på vad Jesus talar om. Hur Gud har sänt profeter i alla tider. Och hur profeterna så ofta har blivit avvisade, föraktade, fängslade, slagna och även dödade. Och det var allmänt känt. De kände sin historia. De hade fått höra skrifterna. När Jesus undervisar folket om att tro på honom och om att man då kan få lida på olika sätt, så tillägger han: på På samma sätt förföljde man profeterna före er. Det här är någonting som är lite underligt med den kristna tron. Det är något som människor ibland reagerar på. Om Gud nu har gett oss sitt ord, om han har talat genom vissa människor, varför är det så få som tror på det? Det kan vi se omkring oss. Människor som ofta inte bryr sig så mycket om vad som står i Bibeln. Som tänker att det inte är så viktigt. Om det nu är Guds ord, varför tar människor inte till sig det? Ja, det är någonting fel på oss människor. Det är också något vi kan konstatera om vi ser ut över världen. Vilka är det som ligger bakom det vi ser på nyheterna? Det är vi människor. Och någon som sa, när de moderna teologerna ville avskaffa läran om arvsynden, att det är den enda kristna lära som verkligen kan bevisas. Det är också något vi ser genom hela Bibeln. Den är realistisk. Den beskriver oss människor som vi är. Det är också någonting som människor ibland undrar över. Om Bibeln är Guds ord, varför innehåller den då så mycket mänsklig ondska? Det är för att den inte beskriver ett ideal. Den beskriver hur det är. Det som egentligen är mer förvånande är Guds nåd och tålamod. När människorna första gången syndar så söker Gud upp dem och ger ett löfte om en frälsare. Ett löfte som profeterna sedan upprepar många gånger. För Gud vill föra människan tillbaka till sig. Det är också vad liknelsen idag handlar om. Gud sände tjänare till vinodlarna. Han sände många tjänare. Och den frukt de kommer för att hämta handlar egentligen om att människor lär känna Gud och lever i gemenskap med Gud. Och som är följd av detta också gör gott mot varandra. Gud sänder profeter och förmanar folket att omvända sig. Att lämna sin synd bakom sig. Att ångra det de har gjort. Och att lita på Guds löften om frälsning. Men profeterna hånas och förkastas, fängslas och föraktas. Nu hade han en enda kvar. Sin älskade son. Hur ska det gå när han sänder sin son? Ja, ägaren tänker, då kommer att ha respekt för min son. Det skulle ju vara det naturliga. Men om vi går utanför liknelsen så vet vi att Gud vet att de kommer inte att ha respekt för hans son. Ändå sänder Gud honom. Han vet hur sonen kommer att behandlas. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men vinodlarna sa till varandra, här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så blir arvet vårt. Och vi tänker att så kan man väl inte resonera. Ja, Jesus själv ställer den retoriska frågan när han har berättat om hur de dödat sonen. Vad ska nu vingårdens herre göra? Alla förstår att det är dårskap det de har gjort. Att de drar över sig vrede från vingårdens herre. Eller i verkligheten att de drar över sig Guds dom. Men i andliga frågor så tänker människor ofta mer dunkelt. Det var många som egentligen förstod att Jesus var från Gud. Nikodemus gav uttryck för vad också andra trodde. De kunde förstå, men ändå vände de sig bort från Jesus. Och därför ger Jesus denna tydliga varning. Tänk på vad ni gör. De tänker döda sonen. 40 år efter korsfästelsen. Eller 40 år efter korset och uppståndelsen. Då kommer romerska soldater och intar Jerusalem och förstör templet. Nu har gränsen för Guds tålamod i denna fråga har nåtts. Sonen har förkastats, vinodlarna dödas och vingården ges till andra. Det är ett allvar som vi kan konstatera rent historiskt. De hade dödat sonen. De tog fast honom, dödade honom och kastade honom ut ur vingården. Ja, det beskriver nästan hur det gick till på riktigt. Hur Jesus fördes ut från staden och bar sitt kors upp till en kulle där han spikades upp. Han fick lida utanför staden. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt blod. Att han är förkastad blir extra understruket på det sättet. De för bort honom, bort från staden och dödar honom. Och här är klimax i liknelsen. Gud som troget sänt sina tjänare, sänder nu den störste, sin egen son. Och även honom förkastade. Och samtidigt, mitt i allt detta, så ser vi att människors ondska inte kan göra Guds plan om intet. Vi hör vad Jesus sedan säger. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Har ni inte läst det här stället i skriften? Gud har redan i förväg förutsagt detta. Han har bestämt det. Stenen ska förkastas och bli en hörnsten. Jesus ska förkastas och bli till frälsning. Det är Guds vilja. Han låter sin son dö för att göra honom till grunden för vår frälsning. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Så stöter sig människor på Jesus och vänder sig bort från honom. Men den som litar på honom har allt han behöver för sin frälsning. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. För Jesus, som gav sig själv för oss, han räcker. Dagens text slutar med att Jesu motståndare förstår att han talar om dem. Och därför vill de gripa honom. De förstår men tar inte till sig. Men idag vågar de inte. De vågar inte för folket. De har egentligen inget verkligt skäl att gripa Jesus för. Och folket vet att han är en profet. De har hört honom. De har sett honom göra under. Några dagar senare kommer de ändå att gripa honom. Då kommer de på natten. Det blir mindre oro bland folket då, och de flesta sover. De kommer snart att uppfylla också det som saknas att uppfyllas i Jesu liknelse. Om hur sonen blir gripen och dödad. Hur han är död utanför vingården. Och efter detta hur vingården tas från vinodlarna. Hur romarna slår ner deras uppror. Också detta blir en bekräftelse idag på att Jesus är Messias, som har fullgjort allt i vårt ställe. Det är inte bara en uppfyllelse av det Jesus förutsäger i denna liknelse och även på andra ställen. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta vill jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Det blir en bekräftelse också på ett djupare sätt. Nu när profeternas ord har fullbordats. De som talade om offren, om Herrens lidande tjänare, om stenen som skulle förkastas. när nu allt är fullbordat så behövs inte längre skuggbilderna. Nu när det fullkomliga offret har kommit så behövs inte längre djuroffren i templet. Att templet i Jerusalem inte längre står är därför inte bara för att folket förkastade Jesus, utan viktigare för att det inte längre behövs, för att Jesus har fullbordat alla offer och genom sin död vunnit förlåtelse för alla människor. Amen.